Välkomna till Jesusfolket.
Yes.
Andra avsnittet.
Amen. Jag heter Johannes Widlund och
jag heter Mikael Grenholm.
Mycket bra. Och idag är det tema Jesus.
Det passar ju väldigt bra.
Det passar ju väldigt bra med tanke på att den heter Jesusfolket.
Mm.
Mm. Så det ska vi prata om idag.
Amen. Varför tror du på Jesus, Johannes?
Ja, och vi pratade lite om det här i morse. Och jag tyckte det var lite svårt att bara så här. Jag hade ingen punchline, så att säga. Men jag tror att det landar i allra mest, det är att jag har märkt att det fungerar liksom. Jag har varit kristen länge så, men jag har också sladdat iväg ganska mycket. Och förra hösten var definitivt en sån period, jag tvivlade på allt. Och när jag hittade tillbaka därifrån så märkte jag, och det var nog den största insikten, att jag verkligen förstod och märkte vilken skillnad det gör i mitt liv. Jag får en riktning, jag får en grund för liksom människovärde och mening och riktning, och jag får förståelse för alla konstiga historier man hör inom kyrkan på som gäller helande typ och sådana saker. Så för att det funkar, för att det är sant, är väl typ mitt svar. Varför tror du på Jesus, Mikael?
Ja, båda mina föräldrar är präster.
Mm.
Och de tog mig till kyrkan när jag var liten. Det var absolut tråkigaste jag kände till.
Yes.
Jag tyckte det var hemskt. Och satt där i kyrkbänken och längtade hem och till att spela Super Mario. Och sen så, jag kallade mig kristen eller så här, sa att jag trodde på Gud. Men det fick liksom inga konsekvenser överhuvudtaget i mitt liv.
Mm.
Alls. Och jag fattade inte vad det handlade om heller. Så jag hade en riktig omvändelseupplevelse när jag var 15. Och det var en period när jag var väldigt brusten när släkting hade dött. Jag gick runt och tänkte mycket på döden och var väldigt rädd för döden. Och jag tyckte livet var helt meningslöst.
Mm.
På grund av att alla kommer dö och jag kommer inte ens minnas att jag levat och så vidare.
Just
det. Men då så gick jag i kyrkan med pappa för 71 gången.
Yes.
Och så lyssnade jag för första gången. Och då så hörde jag att de sa i trosbekännelse, vi tror på de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Jag tänkte, gör vi? Och i efterhand så tänkte jag så här, hur dum kan jag vara? För liksom, jag fattade kyrkan som så här, det är Jesus fanclub som firar. Och vad bra att han uppstod från de döda. Kul för honom. Slippa vara död liksom. Och det jag inte hade fattat, det var att han undervisade om att de som följer honom får evigt liv. Och att uppståndet från de döda är något som gäller fler än honom. Så då började jag be och läsa Bibeln, men jag började tvivla efter 2-3 veckor ungefär. Om så här, hur vet jag att det här stämmer, att det inte bara påhittat och så vidare. Så då bad jag en bön i mitt rum, och det var 20 minuter, en halvtimme någonting, som jag bad att jag skulle se Gud. Jag sa, Gud, jag vill se dig, jag vill möta dig. Och sen, dagen efter, så i skolan, jag var en väldigt stökig klass på Rutskolan i Karlstad. Så på rasten så var jag trött och sliten och alla grabbarna busade omkring. Så jag satte mig vid en bänk och la huvudet på bänken och vilade. Så när jag slöt ögonen så såg jag Jesus framför mig. Jag tänkte, wow! Var kom han ifrån? Och sen när jag la mig samma kväll så, och slöt ögonen och liksom vilade, så såg jag Jesus. Och där hände varenda gång jag slöt ögonen i över ett år.
Wow.
Och det hände inte längre. Och när det hände, alltså det var helt oberoende vad jag tänkte på.
Mm.
Men det dök upp hela tiden och då slog det mig. Jag hade bett att jag skulle få se honom.
Okej, två följdfrågor. Hur såg Jesus ut?
Ja, det var den klassiska bilden. Långt hår och skägg.
Kolla, de fick det rätt. Okej, andra följdfrågan. Hur kändes det att typ somna när Jesus tittade på dig?
Alltså, jag hade en väldigt speciell andlig ungdom kan man säga. För jag tog det stenseriöst redan från början.
Mm-hmm.
Och liksom allt handlade om det. Och det på ett sätt, allt handlade ju om Jesus fortfarande i mitt liv. Det var lite mer ordnat. Men då var det så här att, ja, men ska jag hoppa av skolan och liksom
just det.
Predika Jesus. Det var liksom så här, han är den enda. Så liksom, det blev ju en del av vardagen att Jesus kommer på natten. Så. Och jag hade en ännu mäktigare upplevelse, och det var några år senare, 2010. Då hade jag en period när jag bad extremt mycket. Så jag hade en bönelista som jag bad av. Det tog en halvtimme ungefär varje kväll. Och så bad jag alltså, nästan hela min vakna tid. Så här små böner som snurrar runt i skallen. Men då efter en sån bönesession så ligger jag i sängen, tittar upp mot taket. Och så känner jag att atmosfären ändras hela rummet. Och så ser jag honom komma ner från taket i en bild. Du vet, en sån här ikon som man har gjort också i kyrkan.
Så de stämmer också alltså?
Ja, alltså jag tolkar det här som att liksom första gången när jag såg Jesus, alltså som jag visste att Jesus ser ut, det är ju långt hår och skägg.
Just det.
Och liksom jag tror han kan möta en liksom utifrån hur man vet att man känner igen honom. Så jag ser det inte som ett bevis att han hade långt hår.
Det är inte poängen med den här historien.
Nej, precis. Men liksom jag kände igen honom och han såg lite olika ut från gång till gång. För den här ikonen, det var lite så här klassiskt ortodox. Med liksom brunt hår och blå klädnad. Men det häftiga var ju att det var ju liksom i en träbild, men han var levande. Och liksom han kommer emot mig och fejdar bort.
Jag tänker lite som en Harry Potter-tidning. Den bilderna är rörliga. Var det typ så?
Ja, han rörde sig inte så mycket. Utan det jag mer minns var att han var liksom av kött och blod.
Yes.
I en slags tavla. Jag vet inte vad du har för populärkulturreferens för det. Men när han kom emot mig så kände jag att han är här. Och för det var både den här bilden och liksom atmosfären i hela rummet. Så då minns jag att jag frågade honom, är jag inne på rätt väg? Och då hade jag börjat engagera mig mycket för fred och rättvisa. Och min blogg var igång och så vidare. Så jag bara frågade honom om jag är inne på rätt väg. Och så hör jag en röst inne i mitt huvud. Och det är något jag inte upplevt varken förr eller senare. Men det var en djup röst. Som sa, det vet du. Och sen som försvann allt det här. Det är en av mina starkaste andliga upplevelser som jag har haft.
Fräckt.
Så Johannes, vem är Jesus?
Vem är Jesus? Oj, fick jag den? Det är du som är teologen. Jesus, han är en människa och Gud, Guds son. Vår ledstolpe i livet, vår lykta på ett eljusspår, typ så. Och hela Bibeln handlar om Jesus, mer eller mindre, tänker jag. Jesus är grunden till jorden och vår bästa vän, om vi låter honom vara det. Det här var inte helt planerat svar på frågan. Men ja, du får fylla i om jag har missat något väldigt viktigt.
Jag skulle vilja läsa ett bibelord från Jesaja 53.
När skrevs det här?
700 år före Kristus.
Just det.
Och det är då ett profetiskt ord om en person.
Och det betyder ju då att det har sagts innan det hände.
Ja, enkelt. Tack Johannes.
Ja, om man inte har koll.
Så det beskriver en person som kommer befria Israels folk från sin synd. Och så här. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, liken som han skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknar honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våras överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom.
Just det. Men det här är en väldigt, väldigt vanlig grej att läsa kring påsken framförallt, skulle jag säga. För det pratar om de här genomborrad för vår skull och så vidare. Och ni som känner till den här historien, det tror jag alla gör, så blev ju Jesus genomborrad, händer och fötter på ett kors. Och berättar helt enkelt historien som vi läser om i Nya Testamentet, fast 700 år innan. Och det finns en väldig massa referenser till Jesus. Mer eller mindre specifika. Definitivt fler som är så här tydliga. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Och jag såg en video som en god vän visade mig för ett tag sedan. Där det stod, eller titeln var What is the Bible basically about? Vad handlar Bibeln om egentligen? Och hans poäng var att Bibeln handlar om Jesus. Att så många av historierna i Gamla Testamentet inte är tänkta att appliceras på mig eller på något annat, utan bara är en förberedelse för att vi ska förstå Jesus och hur fräckt det var det han gjorde när han kom. Och alla såna här liksom Jona i fiskens mage, 3 dagar och liksom uppstod igen. Liksom. Det bara förklarar och förtydligar om Jesus. Liksom. Och allt det här med att man offras och så vidare. Och jag tyckte det var så sjukt svårt när jag var yngre. Och det är ju inte helt lätt nu heller. Men om man ser det utifrån Jesus, om man tolkar det utifrån Jesus, så tror jag att en stor del handlade om att vi helt enkelt skulle förstå vad Jesus gjorde för oss när han kom här och dog för oss.
Ja, alltså det är en väldigt central tanke i judendomen än idag om Messias, Hamashia, som är den stora kungen som ska befria Israels folk.
Mm-hmm.
Det finns flera texter i Gamla Testamentet som beskriver Messias som fredsfursten, som den som kommer med fred. Det står att stridsredskapen och stövlarna som har befläckats av blod ska brännas upp när Messias kommer i Zakaria och Jesaja. Och när Jesus kommer så var föreställningen vanlig att Messias är någon som kommer ge fred i och med att han krigar mot romarna och befriar Israel från ockupationen som romarriket hade över Israel.
Mm-hmm.
Så det var många som förväntade sig att Messias skulle vara en krigsfredsfurste ungefär.
Yeah.
Det Jesus gör, det är att han säger älska era fiender, vänd andra kinden till. Han predikar kärlek och förlåtelse. Och han är inte så intresserad av Israels självständighet. Och det är inte för att romarriket var något bra rike. Men alltså det som var i fokus för Jesu tjänst, det är Guds rike. Mm. Det är inte Israels rike. Och Guds rike innebär fred och rättvisa och kärlek.
Har inga riktiga nationsgränser på samma sätt.
Precis. Och det är så också som vi snackade om förra gången. Det handlar om osjälviskhet och uppoffrande. Och när Jesus dör på korset så tar han människornas synd på sig. Så den fiende han besegrar, det är inte Caesar, utan det är djävulen och synden och döden.
Mm.
Och med den segern i ryggen så sänder han sedan ut sina lärjungar för att förkunna fredsriket och sprida kärlek.
Jag tänkte på, hur skulle vi förklara synd? Jag tänker att synd är, alltså det används ju samma ord på några ställen i Bibeln om när man missar en tavla typ, om man skjuter pil, alltså att missa målet, att komma fel, vilket innebär att vi liksom inte, Gud är fullkomligt god och kan inte umgås med det som är illa liksom. Det brinner upp, det kan inte finnas i hans närhet. Och Jesus, när vi säger att Jesus tog vår synd på sig, som en extremt klassisk line i kyrkan, så innebär det helt enkelt att han ger oss nya kläder typ. Så att när vi kommer till Gud nu så ser Gud oss precis lika fläckfria och felfria som han ser Jesus, som faktiskt var det. Och det är det handlar om, att Jesus gör oss perfekta. Men jag tyckte det var intressant det du sa, att det var många som hade tänkt sig liksom att han skulle komma som en krigsherre och så. Och det är ju en kategori av människor som Jesus är riktigt tuff mot, riktigt hård mot.
Just det.
Och inte skräder orden. Och det är ju faktiskt de som skulle kunna det här bäst.
Ja, precis.
Fariserna, eller de skriftlärda som kunde typ Gamla Testamentet utan till, som jag förstod det.
Oh, ja.
Och det är en väldigt, väldigt massa sidor. Varför var han så hård mot just dem?
Jag tycker det är väldigt intressant, för fariserna påminner mycket om alltså typiska högerevangelikaler i USA. Alltså
det.
Verkligen. Jag har ju till och med skrivit en rap om det där. Mm. Dear Mr. Pharisee. Får göra lite gratis reklam för den. Den kommer på en framtida skiva, hoppas jag. Som handlar om hur fariseiska kristna kan vara. Men fariserna, alltså många menar att Jesus själv var fariser i någon ordning, för att det var ju de som var bibeltroende. Och det var de som tog Bibeln på allvar. Det fanns andra, till exempel saddukier, som inte trodde på änglar, som inte trodde på dödas uppståndelse, lite dåtidens liberalteologer. och hängde mycket i liksom överklassen.
Mm.
Och de kritiserar Jesus också. Det står att han hade debatter med dem om uppståndelsen från de döda. Mm. Men det är som du säger, att de som han främst riktar in sig mot, det är de som tar Bibeln på allvar. Mm. Men han säger att de har glömt bort kärleken.
Mm.
Han säger att de älskar pengar. Han säger att de lägger bördor på människor och engagerar sig inte för att lyfta bördorna från dem.
Han har ju såna här riktigt sköna punchlines liksom. Ni är 10% av minst lilla krydda till templet liksom.
Mm.
Men ni hjälper inte era föräldrar och ni älskar inte, och ni liksom fullständigt missförstått vad det här handlar om.
Mm.
Jag tycker det är så häftigt, och han tar ju gång på gång, och det här är det som jag fascineras av nästan mest när jag läste Nya testamentet, att alltså Jesus hängde ju med prostituerade och han hängde med liksom de värst omtalade människorna där, de som var liksom skatteindrivare som ingen tyckte om. Det var ju dem han hängde med liksom, och han var som hårdast mot dem som hade på den tiden moraliska auktoritet och gick runt och liksom höga huvuden. Så och jag tror att den bibelhistoria som har berört mig mest, det är när de kommer här, de här lagtrogna då, som tycker sig följa lagen så mycket, och så säger de drar fram en kvinna som de har ertappat med och ha sex med en man som inte är hennes man, och så kommer de ut och så säger de: kolla här, vi kom på henne i akten, ska vi inte döda henne liksom, för hon har ju gjort helt fel. Och Jesus sitter ner och tittar ner i marken, står det. Och jag tänker att det är för att han visar respekt för den här kvinnan som troligtvis är naken. Och så säger han: den av er som inte har gjort något fel, den kan börja med att kasta stenen. Och alla släpper stenar och går därifrån. Och så säger Jesus till kvinnan: var det ingen som dömde dig? Och då sa hon: nej. Och då säger han: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och jag tycker det är så starkt. Han är så oerhört tydligt på den svages sida. Mm. Och sätter liksom hela paketet i sin rätta kontext. Kärlek först.
Amen.
Detaljer sedan.
Så, vad innebär att följa Jesus?
Jag tycker det är... Ja, nu pratar jag mycket här, men för mig innebär det att jag har en ledstjärna som bär, som jag vet håller. Alltså, att följa Jesus är för mig att leva med Jesus, att bjuda in honom och vara med. Och jag tror verkligen att det handlar om mer än någonting bara yttre, alltså någon en bok som jag följer, någon sorts sjustegsplan liksom. Utan jag tror verkligen att han bor i mig. Och att det påverkar allt jag gör om jag vågar låta det påverka liksom. Så följa Jesus handlar om att bjuda in Jesus. Om man ska sammanfatta.
Ja.
Så tänker jag. Hur tänker du?
Jag tänker, alltså det är flera steg för själva individen. Så handlar det ju om att vandra i goda gärningar, lärjungaskapet, gå i andens kraft, bota sjuka och profetera och uppleva det mirakulösa precis som han gjorde. Och så handlar det förstås om att få evigt liv, om att komma till himlen. Det är därför han kom, och det var det jag insåg när jag blev frälst, att det handlar inte bara om att tycka att en gubbe för 2000 år sedan var fascinerande, utan det handlar om att bli fri från döden och från allt ont. Så det är på individnivå. Och sen församlingsmässigt, så Jesus var ju radikal. Jag tycker ofta så har församlingen tappat det där. Jag tycker liksom att eftersom Jesus då hänger bland vanligt folk och bland folk som andra ser ner på, så det är den naturliga platsen för församlingen. Inte att isolera sig i en byggnad framförallt, utan att gå ut på pubberna och gatorna och ha ett missionsfokus. Och det som den första församlingen praktiserar var ju också egendomsgemenskap och bryta ner ekonomiska och sociala skillnader.
Och
det är liksom ett av församlingens främsta uppdrag, så ja.
Nu kommer pastor och Mikael igång här. Vad innebär mission?
Mission, det är att utföra det uppdrag som Jesus kallade det,
just det,
oss till. Vilket dels är att evangelisera och presentera evangeliet, de goda nyheterna, så att fler tar emot Jesus och blir frälsta. Men också att bekämpa fattigdom och sprida fred och rättvisa och värna om skapelsen. Det ingår liksom i allt det Jesus har kallat oss till.
Försöka sprida det där gudsriket som du pratar om helt enkelt.
Oh ja. Och sen när det kommer till samhällsnivån, och då snackar jag inte om ett statskyrkosystem där liksom staten bestämmer att liksom hela befolkningen ska vara kristna, utan när det växer underifrån, som typ i Wales där det var en väckelse 1904. Alltså där ställde hela samhället om, så pubbarna blev tömda, fängelserna blev tömda, till och med fotbollsarenorna blev rejält så tömda. Och så byggde man stora kyrkor istället, så det är ganska tragiskt, för nu står de här gigantiska kyrkorna kvar, ingen som går i dem.
Men det finns inget så här direkt felaktigt med fotboll eller pubbar heller, det är inte det vi säger. Men vi menar att det blev en sån enorm förändring.
Det blev en riktig förändring. Och de tyckte helt enkelt att det viktigaste var Gud. Det var det. Så Jesus kan verkligen påverka. Och det handlar om en radikal livsstil. Men inte minst också om det som är bortom det här livet. Att faktiskt få leva vidare efter man dör.
Jag tänkte på en annan liten samhällshistoria. Jag läste The Bridge Over the River Kwai. Och den rekommenderar jag alla att läsa. Den handlar om krigsfångar under andra världskriget som blev tillfångatagna av japaner och ledde under fruktansvärda förhållanden. Ingen annan nations krigsfångar dog lika ofta och gärna som japanernas krigsfångar. Och här var det en människa som berättar om när han tog emot Jesus i sitt liv och började leva annorlunda, till och med i den här situationen när liksom tusentals dog av svält, så började han dela med sig av mat och han började hjälpa folk och lägga sin fritid på och liksom lägga om folks sår och så vidare. Och det blev en hel rörelse, så att hela lägret blev fullständigt förvandlat. Innan så hade man nästan blivit glad om någon hade svimmat under måltiden, för då kunde man bara ta deras mat, och nu började man hjälpa varandra istället. Och jag tror det är en sån förändring som helhjärtad kristendom kommer med, och som jag vill se mer av i mitt liv och i samhället här i Sverige.
Amen.
Yes, The Bridge Over the River Kwai finns också på som en film. Den har jag inte sett, men den är säkert också bra.
Ja. Men jag tror att tiden är ute.
Ja.
Men jättehärligt att få prata om Jesus på Jesusfolket.
Ja, sannoliken. Det är nog inte sista gången.
Nej, precis. Men tack så jättemycket alla som har lyssnat. Tack så mycket Johannes.
Tack så mycket Mikael.
Och Gud välsigne er alla.
Halleluja.
Hej då.
Hej då.